Radioplay.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med ett frågetecken. Med mig advokat Kristoffer Stare.
Och med mig advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Det enda perspektivet som räknas, försvara perspektivet.
Idag ska vi prata om något som vi har blivit fullkomligt överösta med frågor om. Nämligen ärendet där en brottmålsadvokat blev skjuten på Kungsholmen.
Och där har vi fått lite olika typer av frågor. Allt ifrån, vad hände? Vad tror ni hände? Hur kommer det gå? Och är det farligt att vara en advokat? Och allt det tänkte vi besvara här idag. Ja, Kristoffer, vad var det som hände och hur reagerade du när du först fick läsa de första rubrikerna?
Ja, runt klockan 9 på morgonen så kom larmet om att en person hade blivit skjuten på Kungsholmen i Stockholm. Och det blev en massiv polisinsats och ganska snart stod det klart att det var en advokat som hade blivit skjuten. Och då reagerar man naturligtvis extra mycket eftersom vi själva är advokater.
Och vi började jag bo och jobba på Kungsholmen, du jobbar på Kungsholmen.
Ja, jag fick ju till och med sms från dig om det var jag som var skjuten.
Ja, och det var ju så, det var i min telefon i alla fall. Mina familjemedlemmar, klienter, vänner ringde och undrade om det var jag, om det var någon på min byrå. Och sen insåg jag själv att det var ju inte någon på min byrå, det var inte jag. Och då ställde man sig frågan, oj, är det någon som jag känner?
Mm. Det har ju inte saknat att vi har kontor på Kungsholmen.
Mm. Och det visade sig att vår bransch är ganska liten och vi vet ju vem den här personen är som blev skjuten. Men som tur var så klarade han sig väldigt väl. Han hade änglavakt och som vi förstår utifrån media i alla fall så kommer han inte få några bestående skador. Och det är ju himla tur.
Verkligen.
Men vad händer då, Kristoffer? Om vi börjar från början. Nu vet vi, nu har vi läst tidningarna och vissa domstolsprotokoll. Kan du beskriva lite kort? Vad inträffade egentligen?
Ja, advokaten var på väg till jobbet och klev ut i trappuppgången och mötte där den misstänkta gärningsmannen som advokaten började brottas med helt enkelt.
Och det var ju som man förstår det från vittnesuppgiften en man som lämnade med en blodig tröja.
Precis. Och tre skott avlossades som vi har förstått tog dels i huvudet, bröstet och i magen på advokaten.
Men det verkar ju som tur var, som att det inte var så illa som man trodde först när man läste rapporterna. När man hör att någon blir skjuten i bröstet och i huvudet och tänker man att det här måste gått väldigt illa.
Nej, han kunde själv larma granne och larma polis så vitt vi har förstått och sen ta sig ut på gatan och invänta ambulans. Och i samband med det så pratade han också med vittnen och gav sina teorier om vad den här skjutningen kan ha handlat om.
Och det var ju två stycken teorier som han lanserade eller som han gav till polisen och till vittnen. Den första teorin var ju att det var en privat konflikt som låg bakom detta. Att det var en kvinna som också var jurist som man hade någon form av personlig koppling till. De låg också tydligen i någon tvist och han var av uppfattningen där och då att det eventuellt kunde vara hon som hade anstiftat den här mannen, den här okända mannen, att skjuta honom.
Och anstiftat betyder helt enkelt anlitat mannen för att utföra det här, den här skjutningen.
Precis, och det är inte helt ovanligt att man betalar någon eller övertalar någon att skjuta någon eller misshandla någon.
Och den andra teorin var att det skulle ha någonting med hans arbete att göra helt
precis,
enkelt.
Precis, någon hotbild på grund av någon klient som var eller någon motpart som var liknande.
Mm. Och den här kvinnan då som i media beskrivs som toppjuristen, möjligen lite märkligt med tanke på att hon till synes inte utövar sitt yrke längre. Hon är före detta domare.
Och det får man ändå säga att dömaren är före detta toppjurist i alla fall.
Jo, precis. Jo, men det kan man väl säga att man är då. Och det visar sig sen att hon, trots att hon har kontaktförbud mot den här advokaten, slänger sig i en bil och åker till brottsplatsen av någon oförklarlig anledning. Och blir där gripen av polis eftersom polisen till synes och åklagaren till synes ganska snabbt är av uppfattningen att den här kvinnan har någonting med saken att göra.
Hon blev ju efterlyst, tror jag, precis i samband med det, precis innan hon åkte dit. Och man var ju redan av den uppfattningen att detta är en person man måste och bör tala med. Och sen så blev hon också anhållen.
Just det.
Och vad är anhållen, Kristoffer?
Ja, det är helt enkelt att åklagaren fattat beslut om att man ska sitta i arresten under tiden som polisen utreder om man har någonting med saken att göra. Och sen efter 3 dygn så kan man begäras häktad. Och det kom fram då att den här kvinnan tidigare hade misstänkts för motsvarande sak. Det vill säga att hon skulle ha anstiftat ett mordförsök på den här advokaten. Och det uppdagades på det sättet enligt uppgifter att den personen som hade blivit kontaktad ska ha blivit kontaktad av den här före detta domaren gick in till polisen själv och sa jag blev erbjuden att ta livet av den här advokaten för så här mycket pengar, men jag tackade nej. Så att den här personen verkade vilja hjälpa polisen, men mot bakgrund av att det bara var ett muntligt erbjudande, det fanns inte någon mail eller sms eller liknande, så tyckte man från åklagarsidan att det här räcker inte för att gå vidare med. Så att den utredningen lades ner. Mm. Och sen inleddes en polisutredning då med där polisen, så vitt vi har förstått, har fått väldigt stora resurser för att utreda det här. Och det mynnade ut då i att åklagaren begärde den här före detta domaren häktad i den tingsrätt som hon själv tidigare hade arbetat i, Stockholms tingsrätt. Okej, men Martin, under de här 3 dagarna då som åklagare och polis har på sig innan de måste gå till domstol, vad gör de liksom under den tiden?
Jo, då vidtar man de utredningsåtgärder som är mest brådskande och där man tror att man har störst chans att hitta resultat som kan leda till bevisning som sen gör att man kan få dem häktade. Och det vanligaste är att man försöker hitta en adress där personen uppehåller sig, gör en husrannsakan för att hitta saker av betydelse som mobiltelefoner, mordvapen, datorer där man innehåller någon viktig information, detaljer, eller kanske till och med den tänkbara gärningsmannen vistas där med en blodig tröja. Mm. Det är det polisen hoppas på i alla fall.
Och de förhör personer i omgivningen på brottsplatsen för att få så mycket uppgifter som möjligt för att på det sättet hitta gärningsmannen. De kanske begär in övervakningsfilm från området, från trafikkameror och så vidare för att försöka få sig en bild av gärningsmannen som vi i det här fallet då har fått höra flydde i en svart jeep eller så.
Precis. Och sen söker man så ut efterlysning efter den typen av bilar, så man kan stoppa den typen av bilar. Så i det här fallet vet man att det ligger ju en gammal historia om påstådd anstiftan sedan tidigare. Och då söker man säkert gå och prata med de utredarna som hade hand om det. Och om det fanns någon information där på vem den personen var, om det fanns några andra kopplingar till personen som eventuellt då skulle kunna vara den här skytten.
Mm.
Så det är den typen av utredning.
Så det är liksom en kamp mot klockan, för att om inte åklagaren skickar in någonting som kallas för häktningsframställan, alltså ett dokument där det står att åklagaren begär personen i fråga häktad inom 3 dygn, då blir personen i fråga släppt automatiskt.
Så man kan säga att det är en kamp mot klockan, att åklagaren måste samla upp tillräckligt med bevisning för att komma upp till de här kraven som räcker för häktning. Och om du lite kort förklarar det, Kristoffer, vad krävs egentligen och vad är det för de olika graderna som krävs för att bli häktad? Man pratar ju om misstankegrader hit och dit.
Ja, men precis. Man hör ju ofta i media så här, ja, personen blir häktad på den lägre misstankegraden och så vidare. Det finns 2 olika misstankegrader. Skälig misstanke och sannolika skäl. Och jag brukar prata i procent ofta. Om det är 100% säkert att någonting har hänt, då är det ju helt säkert. För att döma någon i brottmål, då ska det vara nästan helt säkert. Det ska vara ställt utom rimligt tvivel. Och det brukar man översätta till 98% säkert. Sannolika skäl, då räcker det med 51%.
Mer sannolikt än att det inte är sannolikt.
Exakt. Mm. Skälig misstanke, då är vi nere på 20-30% säkert att de har någonting med saken
att göra. Att det kanske kan vara den personen. Ungefär så.
Ja.
Det räcker. Då kan man vara häktad.
Så att i det här fallet då så begärde åklagaren henne häktad på sannolika skäl i första hand, det vill säga 51% säkert. I andra hand skälig misstanke 20-30% säkert.
Och varför vill man inte alltid bara begära häktning på den lägre misstankegraden? Det låter ju lättare.
För att man får bara hålla någon häktad i en vecka på den lägre misstankegraden. På den högre misstankegraden sannolika skäl, då kan man sitta hur länge som helst.
Och då är det ju 2 veckor i taget. Mm. Det är där folk lite ibland blir förvirrade och säger att ja, men det ska bli 8 om 2 veckor, för att det är beskedet man får när man blir häktad på den högre misstankegraden, det vill säga sannolika skäl, det är att om 2 veckor så ska det bli en ny förhandling, det ska åtal väckas. Men så är det ju inte alltid, utan åklagaren brukar ofta inte bli klar och då tar man 2 veckor till och håller på så i all oändlighet tills utredningen är klar. Eller tills domstolen tröttnar och säger nej, nu får du släppa.
Mm. Så i det här fallet då så begär åklagaren i första hand sannolika skäl och i andra hand skäl i misstanke då på anstiftan till försök till mord. Ett annat skäl som då var relevant i det här med den före detta domaren som gällde häktad, det var något som kallas för kollisionsfara. Och det betyder i praktiken att man är rädd för att den före detta domaren skulle påverka bevisningen på något sätt, försöka ta kontakt med den personen som hon misstänks ha anstiftat och säga, du, gör inte så här, håll tyst, eller säg på det här sättet.
Eller gömma bevisning, förstöra datorer, förstöra mobiler och så vidare. Och det är ju nästan det vanligaste skälet, i alla fall för dig och mig, att man blir häktad. Det vill säga att man påstår att, ja, men om man släpps så kan man påverka, för det kan man nästan alltid på något sätt. Mm. Och det är oftast det som påstås. Och då får man ju sitta med restriktioner. Det är som man ofta pratar med, att man får, när man häktas får man inte ha kontakt med omvärlden alls. Medan om man bara sitter på flyktfas får man ju ha kontakt med omvärlden och sådär.
Mm.
Men inte när det är kollision. Och sen finns det en sista.
Ja, men precis. Något som kallas på juristspråk för recidivfara, det vill säga risk för att man begår nya brott. Då får man också begära någon häktad. Om man är orolig för att personen, om den är ute på gatan, fortsätter att till exempel anstifta brottslighet. Till exempel i det här fallet då att man skulle vara rädd för att den här kvinnan försöker anlita den här torpeden ytterligare en gång för att finish the job, så att säga.
Precis, som man tyckte var sannolika skäl, så man kanske tyckte att det hände en gång 2015, det hände en gång 2019, då finns det ju skäl att tro eller anta att det hände senare. Så det är det som åklagaren påstod i alla fall, för att visa när det var fråga om recidiv.
Så att då blir det en häktningsförhandling i Stockholms tingsrätt i det här målet. Och den, vet ni ju nu, mynnar ut i att domstolen kom fram till att nej, det är inte sannolika skäl för den här misstanken, och det är inte heller skälig misstanke. Det vill säga, det finns ytterst lite bevis för att den här kvinnan hade någonting med saken att göra.
Antagligen var det bara att man hade den här teorin från målsäganden, det vill säga advokaten.
Och då blev hon släppt, den här för detta domaren. Det betyder alltså inte att hon inte fortfarande är misstänkt, för det är hon. Mm. Det betyder bara att domstolen tyckte, nej, ni har inte tillräckligt mycket bevis
just nu
för att få henne inlåst.
Så det åklagaren kan man gissa nu, det är ju att man har tagit, som jag förstår det i alla fall, flera mobiler i beslag och tömmer dem, och man fortsätter leta efter den här bilen och den här gärningsmannen som då ska attackerat i trappan.
Mm.
Och man fortsätter höra vittnen om det kan vara någon som har sett eller hört någonting intressant.
Mm.
Och det finns ju massa olika saker som kan dyka upp, men eventuellt så dyker det inte upp någonting alls.
Och det här aktualiserar ju en hel del frågor. Det första märkliga, får man väl säga, som inträffade efter det att den före detta domaren hade blivit försatt på fri fot, det var att hon gick ut i riksmedia i intervjuer både i Aftonbladet och i Expressen. Och ja, Expressen häcklade åklagaren och tyckte att han inte var särskilt duktig, och menade att hennes advokat och hon själv var betydligt mer erfaren än han. Men också riktade vad som kan uppfattas som råd till potentiella misstänkta i ärendet.
Mm. Om man är lite konspiratoriskt lagd, så var det ju ett uttalande i en av de stora tidningarna som då gick ut på att det bästa man kan göra i den här situationen, om man är den här skytten, det är ju att vara tyst.
Ja, det hon sa var, citat, oavsett vem som har lejt skytten är ju risken stor att han börjar prata. Förr eller senare gör ju de allra flesta det. Det är väldigt få som klarar av att hålla tyst, vilket ju är det absolut smartaste, slutcitat.
Och då kan vi fråga sig, antingen är det så att hon bara generellt spekulera om vad som är det smartaste i den situationen för skytten. Eller om man är lite konspiratorisk lag, som sagt, så kan man ju dra slutsatsen att här använder hon media som en kanal för att nå ut till den personen som då, enligt åklagaren i alla fall, ska ha anstiftat och säger, var nu tyst så du inte säger någonting.
Mm.
Då kommer ingen av oss dömas.
Och det var ju inte det enda uppseendeväckande i den här intervjuserien som hon gjorde efter det att hon hade blivit försatt på fri fot. Hon berättade också i intervjuerna att hon inte hade velat svara på frågan om var hon bodde någonstans. En av de absolut första utredningsåtgärderna som polisen vidtar, det är att åka hem till den plats där man bor för att på det sättet leta bevis. Men den frågan vill hon inte i polisförhör svara på.
Och vad tror du det beror på, Kristoffer?
Ja, hon anger ju själv ett skäl till det, nämligen att hon bodde hos någon som hade kopplingar till polismyndigheten eller liknande.
Mm. Och nu gör det i andra hand eller något liknande.
Ja, och inte ville försätta hyresvärden då i problem, så att säga. Men det uppenbara skälet är ju att någon annan ska ha möjlighet att undanröja just bevis innan polisen hinner komma dit.
Och sen dessutom så vet vi, eller har hon sagt, att hon hade massa knapptelefoner. Och antingen har man väl hittat det hemma hos henne, eller så har man hittat det på henne, eller på något annat sätt kunnat koppla det till henne.
Och vad är det som, varför är det misstänksamt att ha knapptelefoner för?
Det behöver inte alltid vara det. Nej. Det finns ju de som har kvar sina gamla telefoner från back in the days och låter dem ligga i en låda. Och det är ju ingenting konstigt. Men för du och jag vet också att man ofta använder den här typen av lite billigare telefoner om man vill ha kontakt med personer, och sen vill man ju slänga telefonerna.
Men, burner phones som de kallas.
Men här i det fallet så verkar de inte vara slängda. Och det kan ju antingen vara för att man inte hinner slänga dem, eller för att man helt enkelt inte har någonting skumt i dem. Och inte det alls, det kanske bara är några gamla telefoner som inte är någonting konstigt alls.
Men över till jävsfrågan då. För vissa journalister, de tyckte att det var olämpligt att en domare från samma domstol där hon har jobbat som var den som var häktningsdomare i ärendet. Och då, så vitt vi har förstått, så var de inte kollegor på samma avdelning så att säga, utan de var under en viss period kollegor på samma domstol. Vad tycker vi om det, Martin?
Samma sak gällde väl egentligen, tror jag, även på hovrätten när de prövade ärendet.
Ja, där tror jag det skilde sig lite grann, för där var det nog en av domarna i hovrätten hade suttit och dömt i samma mål.
Det är ju ännu värre.
Ja, precis, det är där kanske man kan börja diskutera lite. Jag vet inte, om vi tar första frågan först.
Ja,
att man jobbar på samma domstol, då ska man komma ihåg att Stockholms tingsrätt är en av Sveriges största domstolar och en väldigt stor arbetsplats.
Och det beror ju på. Har man bara jobbat på samma domstol och knappt träffat varandra och inte känner varandra och inte känner att man har någon, man vet kanske namnet på den andra men inte mycket mer, då skulle jag säga att det objektivt sett, alltså det på riktigt inte är ett jäv, men det räcker att uppfattas som ett jäv för att ska anses som ett jäv enligt Europakonventionen.
Och här fanns det ju uppenbarligen vissa journalister, ja, i vart fall som uppfattat det på det sättet.
Och det kan jag förstå. Jag hade ju inte velat, om jag hade varit, så är det, vi pratar en helt vanlig tvist. Du och jag bråkar om vem som har lånat ut pengar till vem eller inte lånat ut pengar till vem. Då skulle inte jag vilja att det var någon som du hade jobbat med och sett i korridoren och har varit på firmafest med och lunchat med som hade avgjort målet. Utan jag skulle ha att det var en helt opartisk person som inte känner dig och inte känner mig. Och ska de känna någon så hade jag gärna sett att de känner mig i så fall och inte dig. Så att jag kan tycka att man hade kunnat plocka in en domare från, säg till exempel Södertälje tingsrätt eller Uppsala tingsrätt, fått en bättre prövning. Eller i vart fall inte åtminstone fått upp den här frågan om att det kan uppfattas fel.
Och jag håller inte riktigt med dig där, Martin. Jag tycker ändå att med tanke på att Stockholms tingsrätt är en så pass stor domstol ändå och de uppenbarligen inte haft någon arbetsrelaterad relation, så tycker inte jag att det var något bekymmer. Sen kan jag ju återigen tycka att det är lite snopet då att hon ändå, det vill säga den före detta domaren, går ut och liksom i intervju säger att hon ändå hade en uppfattning om den här domaren.
Och det där, det var samma åt andra hållet också. Hon kanske också en uppfattning att det är ju en reko kvinna, superordentlig, jag tyckte alla att hon verkade konstig. Då känns det väldigt konstigt att hon skulle ha begått någonting så här. Det kan ju vara den typen, eller tvärtom. Att det kan vara, ja, men hon har jag aldrig tyckt om.
Men som sagt, det finns ju inga indikationer, nej, på att det var så, utan det är bara den före detta domaren som gick ut och uttryckte sig på det här sättet. Däremot kan jag tycka att det börjar brännas lite grann med det här hovrättsrådet då, som enligt medieuppgifter har suttit och jobbat tillsammans med henne, så tillvida att de har dömt tillsammans. Och det vet jag att det är en ganska intim arbetsrelaterad relation man har då, när man ska sitta och diskutera sig fram till hur man ska döma i ett mål.
Och då är man ju oftast, man hänger hela dagen, umgås hela dagen, man kanske inte pratar så mycket när man sitter i domstol, men man tar ju fikapauser tillsammans, pratar om allt möjligt. Man kanske äter lunch tillsammans, pratar om allt möjligt,
Inte bara det, utan man sitter ju och har en intellektuell diskussion om hur man ska döma i ett mål. Vilket ju innebär att man får en uppfattning om ens personliga egenskaper när man sitter och diskuterar, som kan inverka på när man sen sitter som häktningsdomare och ska avgöra, kan den här personen verkligen ha gjort någonting i den här stilen.
Och människor har ju en benägenhet att tro ganska bra om de personer som de träffat och umgåtts med. Man tänker ofta, nej, inte han, inte hon. Det kan jag inte tänka, men jag har ju suttit och pratat med honom eller henne, helt vanligt. Inte skulle han göra någonting sånt, eller inte skulle hon göra någonting sånt. det så funkar i människan. Och det är ju någonting som undermedvetet kan ha påverkat. Jag säger inte att, jag tror inte att dumman själv trodde att det skulle påverka. Det är därför dumman dömde.
Mm.
Men det kan ha påverkat. Eller har funnits en risk att det skulle kunna påverka. Och därför tycker jag att det är bättre att låta bli.
Mm.
Det är min uppfattning i alla fall.
Så där har vi då jävsproblematiken på domarfronten. Sen har vi en annan jävsproblematik, nämligen på advokatfronten. Alltså hon fick ju advokat också, va? Hon begärde ju först då en advokat, Gunnar Falk, som tackade nej till det här uppdraget. Mm. Och berättade att nej, jag känner att jag står alldeles för nära arbetsmässigt.
Vi har suttit i samma mål.
Ja, samma mål, på tyckte, samma sätt som domaren. precis.
Så han tyckte att det var jäv. Medans den här personen som dömde i Svea hovrätt tyckte inte att det var jäv. Och då kan man ju säga, vågar jag påstå, att man får nog en närmare relation om man dömer tillsammans än om man sitter och försvarar vars en klient i ett brottmål. Det är min uppfattning i alla fall.
Mm.
Så att,
men han tackade nej till det. Och då ska vi ju säga det som jag sagt i tidigare avsnitt, att egentligen behöver han inte ange något skäl överhuvudtaget. Han kan bara säga nej. Mm. Han kan bara säga nej. Mm. Man behöver inte som advokat ange ett skäl till varför man inte vill åta sig ett uppdrag som offentlig försvarare.
Och det gjorde han nog inte till domstolen, men han gjorde det så här till media, vet vi.
Mm.
Men sen var det en annan kollega som åtog sig uppdraget.
Precis.
Och det är alltid en svår fråga. Ska man åta sig det eller inte? Jag vet att i vår bransch går meningarna isär. Att om man har arbetat med personer eller känner personer ska man inte ta det. Och vissa tycker att en advokat ska väl kunna försvara alla människor. Om man inte är jättenära och jättetajt. Så att det är inte helt lätt att svara på.
Nej, och jag personligen så har jag en arbetsrelaterad relation till den advokaten som blev skjuten. Så att jag känner att jag hade inte kunnat åta mig uppdraget som försvarare för henne eller den här misstänkta skytten om man skulle fångas in.
Det blir lite konstigt.
Mm.
För att då känner du att kanske du kan korsföra någon person som man tycker om.
Mm.
Är naturligtvis inte helt lätt och kanske inte helt optimalt. Då kan man inte utföra sitt jobb 100%.
Precis.
Då ska man heller inte åta sig uppdraget.
Nej.
Men sen finns det ytterligare en part, åklagaren. Han har ju antagligen suttit tillsammans och jobbat med eller jobbat mot målsägaren, det vill säga advokaten. Och han har eventuellt kanske jobbat i mål där domaren, det vill säga den här toppjuristen, har dömt. Men det är kanske inte så lätt där heller hur man skulle gjort.
Nej, jag tycker det är en jättesvår fråga om det skulle vara då en åklagare från någon annan åklagarkammare någonstans. Mm. Är det en jättesvår fråga.
Och alla frågor kan vi inte besvara.
Nej.
Nu vet vi ju inte så mycket, vi vet ju bara det vi läst i tidningarna. Men vad tror du kommer hända? Tror du man kommer hitta dels anstiftaren om det finns någon anstiftare? Och tror du att man kommer hitta den här skytten om den personen som faktiskt sköt?
Nej, men jag tror att det här ärendet har väldigt mycket resurser. Och jag tror att när den före detta domaren går ut i media och beter sig som hon gör, så tror jag faktiskt att polis och åklagare blir ännu mer intresserade av att verkligen reda ut vad det är som har hänt här. Så att jag har goda förhoppningar på att man kommer kunna reda ut vad det var som inträffade och sätta åt dem som ligger bakom det här.
Och jag måste säga att jag delar inte den uppfattningen. Jag tror att man inte kommer komma så långt med det här. Det är ju om det nu, om vi spekulerar, om det nu skulle vara den här toppjuristen, så är det ju en person som har jobbat i domstolsvärlden, vet vilka misstag man inte får begå och vet vad polisen kommer leta efter och åklagaren ut efter och vad dumma dömer efter. Och hittar man inte den här skytten, då tror jag att chansen är nära noll att det här klaras upp. Men säg till exempel att det skulle vara en annan person, säg att den här toppjuristen är helt oskyldig, då är det ännu svårare, för de har ju låst fast sig vid det här målet. Det vill säga målet som är den här toppjuristen och fokuserat på det spåret. De har ju tappat alla andra spår. Så att jag är inte lika optimistisk som du, Kristoffer. Men vi har fått många frågor från våra lyssnare. Många oroliga lyssnare som undrar, är det farligt att vara advokat? Brukar ni bli hotade? Är det farligt att advokater blir utsatta för brott?
Och det enkla svaret på den frågan är att nej, det är inte vanligt. Och det beror ju helt enkelt på att vi ofta försvarar den parten som har möjlighet att utföra brott, så att säga. Och vi är ju deras vänner, så att säga, på så sätt att vi hjälper dem. Mm. Oftast är det åklagare och domare som är de som får utstå mer hot och liknande än advokater. Men det finns ju historiska exempel, bland annat Lasermannen.
Mm. Det är ju kanske det kändaste exemplet. Och det berodde väl kanske inte på att han tyckte illa om sin advokat eller hatade sin advokat, som jag har förstått det. Utan det berodde på att han ville skjuta upp rättegången så mycket som möjligt, så han attackerade alla sina advokater. Och i slutet hade han bytt advokat så många gånger. Så att den advokaten som satt i rättegången med honom blev misshandlad under pågående rättegång. Men sa då att jag kan inte jobba kvar med detta. Det är helt orimligt. Jag ska inte vara säker på min arbetsplats. Jag ska bli misshandlad av min klient och begärde sitt entledigande som heter. Det vill säga att jag vill inte vara kvar längre. Och domstolen sa nej. Du, vi har bytt så många gånger och han kommer fortsätta göra det med alla sina advokater så du får sitta kvar. Och det är ju ganska sjuk sits.
Mm.
Och finns det några andra exempel?
Ja, det finns ett exempel i slutet av 90-talet där en väldigt infekterad vårdnadstvist eller bodelningstvist avhandlades i Eskilstuna tingsrätt. Och där hade man på förhand känt för att det här kunde gå illa. Men man hade nog inte förväntat sig att det skulle gå så illa som det faktiskt gjorde. För ena parten då hade tagit med sig en bomb och sprängde en bomb in i rättegångssalen. Vilket ledde till att motpartens advokat förlorade handen och blev delvis blind.
Och det är kanske de lägena som man är mest utsatt. Det vill säga när man kanske inte är brott med oss rättegångar utan just när man som advokat är motpart i en annan part. Det vill säga när du blir den personen som folk hatar. Vi vet ju till exempel att det har hänt med att åklagare har blivit angripna och att det är ganska vanligt att de blir hotade. För de uppfattas ju ofta som fienden, den som vill dem illa och den som vars fel det är. Så de har ju ofta en större hotbild, en mycket större hotbild än vad vi har.
Mm.
Men vad har vi lärt oss idag då, Kristoffer?
Ja, vi har lärt oss på vilka skäl man kan bli häktad helt enkelt. Vad den lägre och högre misstankegraden betyder i procent. Och vi har också lärt oss att den här före detta domaren som är misstänkt för att han stiftat försöket till mordet på advokaten, det uppenbarligen inte fanns i det här läget tillräckligt mycket bevisning ens från upp till den lägre misstanken, men att hon ändå har betett sig på ett rätt märkligt och avvikande sätt i tiden efter det att hon försattes på fri fot.
Och sen har vi ju lärt oss att du tror i alla fall att det här kommer att klaras upp och att någon, den skyldig, kommer hållas ansvarig. Och jag tror att det inte kommer att klaras upp. Men vi vill också avsluta det här avsnittet med att skänka våra tankar till advokaten som vi hoppas snabbt ska få tillbaka sin hälsa och bli helt återställd.
Verkligen. Du har lyssnat på podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och med mig, advokat Martin Persson.
Glöm inte att gå in på Apple Podcast och rate oss så att fler kan hitta till podden.
Och vill du skicka in fler frågor till oss, vilket vi tacksamt tar emot, så skickar du det till skyldig@starepersson.se.